ambulansen?
Ja, det här är inte en kollision här. Vi måste ha en ambulans fort.
Var någonstans?
Lunde karusellen.
Hur många skadade?
Ja, minst en.
Är någon fastklämd?
Ja, jag tror det.
Ja, kan jag få namn och telefonnummer? Ta reda på mer och återkom till 90 000 om ni kan.
Har ni 42 svarar härifrån, ni kom.
Trafikolycka, Lunde karusellen, kom.
Ja, 942 har uppfattat och åker direkt till olycksplatsen. Det är klart slut.
Lystring, andra ambulans och litet larm, trafikolycka, Lundekarusellen. Det var andra ambulans och litet larm, trafikolycka, Lundekarusellen.
Bil 401 och 943 åker direkt till olycksplatsen Lunde karusellen.
Ja, det var bra.
Polisen Kramfors, Öhman.
Ja, det var LAC. Vi har en trafikolycka vid Lunde karusellen. Minst en skadad och någon fastklämd. Ambulans och brandkår är på väg.
Vi åker på en gång.
Ja, så här låter larmkedjan när det har hänt en trafikolycka. Länsalarmeringscentralen i Sundsvall, LAC, tar emot larmet. LAC larmar i sin tur, i det här fallet en ambulans som lyckligtvis fanns i närheten av olycksplatsen. Sen slår man ut larm till Kramfors brandkår som rycker ut med ytterligare ambulanser och räddningsbil. Och till sist gick larmet till polisen i Kramfors. Men vad är då länsalarmeringscentralen för något? Larmchef Per Axel Jansson.
Ja, det är vi som svarar när man slår telefonnummer 90 000 och begär hjälp av exempelvis brandkår och ambulans. Och vi har till uppgift att tillgodose samhällets behov av alarmeringstjänster.
Vad upplever ni som svårast vid mottagning av larm?
Ja, det är att få den som larmar att så lugnt som möjligt lämna sådana uppgifter. Att rätt hjälpresurser snabbt kan larmas.
Vilka råd skulle du vilja ge till allmänheten som någon gång måste tillkalla hjälp?
Det är att använda telefonnummer 90 000, dock endast i akuta nödsituationer. Telefonnummer att använda i icke-akuta situationer finns angivna i telefonkatalogen. Vid larm vill vi ha en del uppgifter. Först och främst, vad har inträffat? Var någonstans behövs hjälpen? Sen ska ni dessutom tala om vem som ringer och från vilket telefonnummer ni ringer. Har ni osäkra uppgifter om antal skadade exempelvis, ta reda på exakt och återkom gärna till 90 000 och meddela de exakta uppgifterna. Fler ambulanser och andra hjälpresurser kanske kan behövas på olycksplats.
Allmänheten har ibland klagat på att de inte får svar direkt när de ringer till LAC. Vad säger de om det?
Ja, vi svarar omedelbart på 90 000 när det kommer. Det är det högst prioriterade som vi har. Och svarar vi inte inom 4 sekunder så går ett internt larm på LAC. Det tar lite tid att bli framkopplad över 90 000 beroende på att man inte behöver slå riktnummer utan att det sker automatiskt. Det är alltså en teletekniska orsak till att det kan ta något längre tid än ett vanligt telefonsamtal.
Vad händer här när det kommer in ett larm?
Ja, larmet tagits emot och identifikation sker. I vissa fall med hjälp av karta. Ambulansen larmas ut och det gör vi så fort som möjligt. Kompletterande uppgifter tar vi många gånger efter att vi har skickat ambulansen. Och delger ambulansbesättningen detta via kommunikationsradio. Därför vill vi gärna behålla den larmande så länge som möjligt på telefon. för att kunna komplettera uppgifterna så mycket som möjligt.
Vad kan det bli för negativa konsekvenser av ett falsklarm?
Ja, ett falsklarm kan få enorma konsekvenser. Vi kan ta Bollsta-exemplet. Vi hade bombhot på skolan i Bollsta. Det innebär att samtliga hjälpresurser sätts in vid ett sådant tillfälle. Polis, ambulanser, brandförsvar. Skulle i ett sådant tillfälle akutsituationer uppstå i centrala Kramforsområdet så blir följaktligen insatsen i det området fördröjd med cirka 10 minuter.
Och det sa larmchef Per-Axel Jansson på Länsalarmeringscentralen. Det här programmet ska alltså handla om ambulansförarnas vardag. I länet arbetar cirka 150 ambulansförare och vi ska få träffa några som arbetar som ambulansförare på Kramfors ambulansstation. I Kramfors arbetar vi dygnstjänst, det vill säga vi arbetar ett dygn och är sedan ledig två dygn. Vi har 56 timmars arbetsvecka. En stor del av programmet kommer vi att ägna åt arbetsmiljö och den utbildning vi har. Dessutom en del råd om hur ni som lyssnar kan hjälpa till vid en trafikolycka. Kjell Olofsson har varit ambulansförare i mer än 10 år och har stor erfarenhet av vilka insatser som krävs av honom när han ska ta hand om skadade och sjuka människor.
Ja, det blir ju fria luftvägar i första hand, och om det är, som ett exempel, en blödning som är mycket svår, så måste vi ju stoppa det. Och sedan är det ju, om patienten skulle få ett stillestånd i ambulansen, så är vi ju tvingade att göra ett upplysningsförsök, och det blir att eventuellt kunna slå igång ett hjärta. Sedan har vi ju, om en patient får uppkastning, till exempel en som vi kallar för slemsug som vi har i ambulansen här. Och den har vi ju, dels har vi en bärbar historia som vi kan använda, plus att vi har en kompressorstyrd som vi kan använda. Den är väl kanske lite starkare och den låter ungefär så där. Sen sätter man på en kateter som vi har i olika storlekar, och där får man ju prova sig fram. Om det är mindre barn till exempel har vi ju mindre slemsug som vi kan använda.
Det är alltså en slang som man stoppar ner i halsen?
Det är en slang som man för ner i halsen och försöker, och man kan ju också genom näsan gå den vägen att få fria luftvägar, man säger, man suger upp uppkastningarna. Sedan har vi en mask här. Det kallas för Medomatic. Det är en sån här andningsregulator som hjälper patienten med sin egen andning delvis, så att man kan... Och det är ju en mycket fin sak som vi har fått i ambulansen här.
Och här har du en liten låda, plåtlåda. Vad kan man använda den till för någonting?
Det är en sån här mini-EKG som vi kallar den för. Alltså man kan ju sätta två kontakter, om man så säger. En under vänster armhåla och en under höger. Och den startar man då, och den ger utslag hur hjärtfrekvensen är på patienten exempelvis. Och den här går ju att via lasarett ta på en tv-apparat. Vi har väl inte de möjligheterna härifrån Kramforsdistriktet, men jag vet Sundsvall har bland annat, och det har vi ju hört på kommunikationsradion, och det verkar ju vara väldigt effektivt. Det kan de ju se på den skärmen då ungefär hur hjärtat fungerar. Så.
Sen har du en massa förbandsmaterial här, ser jag. Det är fulla väskor.
Det är ju, bland annat har vi de här förlossningssätterna, ifall att det skulle bli så att det föds barn i ambulansen. Sedan har vi ju här förbandslåda. Bland annat, där finns det ju häftor och gasbinder och så där vidare.
Ja, du nämner förlossningssättet. Det måste vara ambulansförarens lilla mardröm när man tar fram det.
Ja, nog är det det. Och det är klart att man försöker väl många gånger att få en barnmorska med. De är väl lite mer hemma på det där än vad vi kanske är många av oss. För att en del har ju fått vara med på förlossningar på lasaretten, en del inte.
Nej, förlossningsutbildningen för ambulansförarna är väl inget att skryta med. För att få köra ambulans fordras att man har genomgått en 7 veckor lång utbildning. där man bland annat fått lära sig ta hand om en skadad på en olycksplats. Nu fungerar det här med utbildningen inte alltid så bra. På grund av den stora personalomsättningen arbetar många som ambulansförare trots att de inte har någon utbildning alls, till exempel i Stockholm. Men här i länet finns det nästan inga outbildade ambulansförare. Bernt Forsberg, ambulansförståndare för Västernorrlands län.
Huvudparten av alla ambulansförare har den grundläggande utbildning som Socialstyrelsen kräver sedan 1 juli 1978. Och det innebär den 7 veckors kurs som man får genom att gå på vårdskolan. Idag är den upplagd som 4 veckors teoretisk utbildning och därefter 3 veckors praktisk utbildning vid respektive hemsjukhus.
Hur ligger den utbildningen här i länet i jämförelse med övriga Sverige?
Vi ska ha i åtanke att det rör sig om cirka mellan 125 och 150 personer som sysslar med ambulansverksamhet i länet. Och utav dem så är utbildningsläget mycket gott. Vi ligger mellan 95 och 100%. Då, vi ligger så väl framme när det gäller utbildningen att just nu håller vi på att se över om vi ska behöva ha de grundkurser för ambulanspersonalen som är inplacerade på vårdskolorna hösten 1979.
Tycker du att den här 7 veckors kursen är tillräcklig för att man ska kunna köra ambulans?
Jag tycker att med de kunskaper man får dels på vårdskolan och den praktik man får ute på sjukhuset så har man fått en grund att stå på för att klara av arbetet som ambulansförare. Lägger man där till den successiva erfarenheten man får genom att jobba ute på fältet med olika typer av skadade människor och sjuka människor, så är min uppfattning idag att vi har nått ett mål där kraven får anses vara uppfyllda vad gäller ambulanspersonalens utbildning. Vad vi väntar på när det gäller utbildningssidan, det är att Socialstyrelsen, och det ska vara ganska omgående, kommer med högre ställda krav för att få tjänstgöra som ambulanspersonal. Och det är ganska viktigt eftersom det debatteras väldigt när det gäller ambulanspersonalens utbildning. Och det tråkiga i det sammanhanget är att allmänheten genom skriverier i tidningar och reportage i radio och tv kan få den uppfattningen att vi idag har en dålig utbildad ambulanspersonal. Så är inte fallet.
Ambulansförståndare Bernt Forsberg tycker alltså att den 7 veckor långa utbildningen är en bra grund att stå på. Men många ambulansförare håller inte med honom. De tycker inte att den räcker till.
Det gör det väl inte. Vi skulle väl behöva ha mycket mer kurser och mer, tycker jag, realistiska kurser på sitt sätt. För att för mitt vidkommande har ju varit den erfarenheten jag har fått själv och jag har ju lärt mig mycket på det. Och det tycker jag är bästa skolan många gånger. Men det är klart, finger man ju mera kurser som vore realistiskt kanske och så där vidare. För att mycket medicinska termer som för sig kommer inom den här kursverksamheten, den har vi väl inte så stor nytta att ha på sitt sätt.
Sjukvårdsutbildningen vi har fått tidigare, den kanske är i kortaste laget. Vi skulle ju behöva kunna mycket mer.
Om man ser längre tillbaka till de äldre här på den här stationen som kanske har fått högst 3 veckors utbildning. Vi har i alla fall våra 7 veckors plus en veckas uppföljning varje år. Så får man väl anse att det är ganska bra, men det finns mycket mer att göra åt utbildningen.
Och det tyckte ambulansförare Kjell Olofsson, Staffan Johansson och till sist Kurt Söderholm. Vad är det då ni saknar för kunskaper, Staffan?
Ja, vi skulle väl önska att vi kunde intubera, sätta dropp och eventuellt ge lustgas.
Intubera, vad är det för någonting?
Ja, det är i princip man sätter ner en tub i luftvägarna för att hålla öppen luftvägarna. Det är en plastslang helt enkelt som man sätter ner. Dropp skulle vi vilja ge på olycksplatser åt en del patienter för att motverka chock och blödning.
Lustgas, vad är det för någonting?
Ja, smärtstillande medel helt enkelt. Och det kan behövas på, då det är långa transporter utifrån kusten eller kanske är någon skogshuggare eller någonting som sitter fastklämd.
Vad säger då läkarna om ambulansförarnas utbildning? överläkare Jon Jessing vid Sundsvalls sjukhus.
Jag tycker det är en fin utbildning och det är en god grund för ambulansförarna. Och meningen är att man ska bygga på den utbildning vidare. Man lärde sig från sista kriget i Israel att det viktigaste för de skadade var att man satte dropp på dem för att motverka chock. Och vi har nu också en övervägelse att lära ambulansförarna att sätta dropp alldeles på olycksplatsen.
Hur står Sverige i jämförelse med andra länder?
Vi står ganska hyggligt, men man ska också veta att i Östeuropa så har man vanligtvis läkarbemannade ambulanser på grund av att det är ganska gott om läkare på östblocket.
Lika nöjd med utbildningen är dock inte chefen för ambulansverksamheten i Kramfors, brandchef Björn Bjärbo.
Ja, det finns ju en bestämmelse som är klar och det är väl för första gången som regeringen och våra förtroendevalda i högsta ledningen har fått förklarat för sig att vi är ett u-land ur ambulansutbildningssynpunkt. Och där har man alltså fastställt att samtlig personal ska ha en 7 veckors grundutbildning. Personligen anser jag att det är otillräckligt. Man ska vara legitimerad ambulansförare idag med de fördelar och nackdelar det har. Man har ett formellt ansvar, man har också en utbildning. Det höjs med all rätt idag krav på utbildning, framförallt även ifrån personalens sida. Sedan utbildning i all ära, men det som ger det största resultatet också, det är naturligtvis den praktiska erfarenheten. Att personalen har varit med ute och sett. Men jag tycker nog att utbildningen måste intensifieras och framförallt ändras så att den blir mer målinriktad på akutsjukvård. Och här tror jag väl att våra vänner i vita rockar och stetoskop i fickan måste släppa till lite av sin utbildning och sitt kunnande för att släppa in folk som får en vettig akutsjukvårdsutbildning. Det är ju idag finns det ju många ytterligheter på det här med ambulansverksamhet. Det är en fråga om målsättning. Ska man ha det som en transportorganisation? Eller ska det vara det här nya modeflugan, sjukhusets förlängda arm? Jag anser väl att båda två är ytterligheter och är orealistiska. Utan ge personalen en vettig utbildning, ge dem bra utrustning och goda fordon. Då har vi löst de eventuella problem som finns vad det gäller ambulansverksamheten.
De flesta är alltså överens om att vi behöver en bättre utbildning. Men hur är det då att jobba som ambulansförare? Vi har en besvärlig arbetsmiljö med trånga arbetsutrymmen i ambulanserna. Att folk passerar olycksplatsen med höga farter. Vi har oregelbundna matraster, ibland inga alls. Vi har en stressande arbetsmiljö ute på olycksplatsen och under transport till sjukhusen. Farliga laster, till exempel vid haverier med farligt gods som transporteras på långtradare genom länet.
Ja, vi har ju nu det här giftet som förekommer nu ute i, ja, efter vägar och sånt. Och vi har ju trafiken som kan vara sådana orosmoment. Så att visst är det kan vara en farlig miljö många gånger.
Brandman Christer Nilsson, kan du ge exempel på ambulanssidan någon gång när det har varit kritiskt för räddningspersonalen?
Jo då, jag kommer ihåg uppe vid Gårdåbacken när vi stod där natt. En bil som hade havererat och två ambulanser höll på att lasta. Vi hade parkerat alldeles vid backkrön och plötsligt så skriker min kompis Sten: försvinna av vägen! Och vi stack allihop upp, patienter och vårdare, upp på slänten för att rädda oss. Det var en långfärdsbuss som kom seglande över krönet och vi trodde väl att vår sista stund var kommen, i alla fall att de måste stå för ambulanserna, men han var kall och bromsade inte utan fortsatte förbi oss. Men det var alltså en hårsmån ifrån, och hade vi inte upptäckt det så vet man inte hur det hade gått, för vi var ute på vägen och höll på att lasta.
Hur tycker du ambulansen är som arbetsplats? Är det stora härliga ytor att jobba på?
Nej, det kan man inte säga att det är ganska trångt här. Ska du med några anhöriga, och det vill de ju i regel, så, och det kan man inte säga någonting om, man vet ju själv hur det är då någon är sjuk. Då blir det trångt här och då skulle man väl kanske önska att det vore lite större.
Det är mycket brådskande transporter, då är det ju väldigt besvärligt, för då måste man ju försöka att hålla sig själv på fötter och jobba med patienten i den mån man kan göra det. Och det gör vi ju så gott det går. Men det är klart att många gånger så är det väldigt, väldigt svårt. Sen vanliga sjuktransporter, det är väl inga problem. Där kan man ju sitta och prata med patienter i lugn och ro. Men just det här med trafikolyckor och patienterna medvetslösa, de är mycket svårt skadade. Då är ju, och då måste vi ju köra undan så fort det går alltså. Och då är det väldigt arbetsamt bland annat.
När vi pratar om höga farter här, vilka trafikregler är det som gäller för ambulansförare?
Ja, det är klart att om vi åker med blålys och siren på, då måste vi ju få en... Det gör vi för att uppkalla en friväg, om man så säger. Men vi kan ju inte bara chansa och köra ändå som några galningar, utan vi får ju ta hänsyn till trafik i alla fall och rätta oss efter trafiken som den är. Vi har ju inga större rättigheter i alla fall att bara köra på som... Ja, om jag säger galningar i stort sett.
Vad tycker du om trafikanterna i allmänt? Upptäcker de mer i tid? Eller får ni ligga bak på kofångaren i stort sett och puffa på dem?
Ja, oftast vet jag inte om jag ska säga. Men det händer allt för oftast kanske att vi blir för lite uppmärksammade. Det gör vi ju. Och det blir ju inte förrän vi är alldeles in på dem kanske och då de hör... Siren bland annat, och då får de ju väldigt fart på sidan, men då har vi ju kunnat lägga en bra bit efter, eller en bra stund efter dem innan de uppmärksammar oss. Och det är ju svårt för oss liksom att bara köra om i tid och otid, utan helst skulle jag vilja uppmana trafikanter i överlag att titta ofta i backspegeln. Det är nog den bästa hjälpen vi kan få.
Vad tycker du, Ulf, om allmänhetens uppträdande på en olycksplats? Hjälper de till?
Ja, det är nog av och till det. Det är olika vad det är för människor som står. Yngre har väl större benägenhet att hjälpa till vid en olycksplats som man. Men man måste ju naturligtvis be dem om att hjälpa till, annars gör de inte.
Får ni mycket på käften när ni kommer att ni har varit borta en halv dag innan ni kommer dit?
Ja, det är klart. Om en olycka har hänt, ska vi säga, en bit här från Kramfors centrum. Och vi har en körning kanske på 10 minuter till själva olycksplatsen, så då klagar de. Men det är klart, vi kan ju inte flyga heller inte. Utan det får ju ta den tid det tar. Men det är svårt för dem att förstå att vi inte kan köra fortare ibland.
Hur fort går en ambulans?
Ja, de går väl inte fortare än en vanlig normalbil kan man säga. Det är väl klart att vi har ju chans att överskrida hastighetsbestämmelser och sånt där. Men någon toppfarter på 200-250, det är nog en gammal myte bara. Så fort kör vi aldrig. Vi tar ju inte några risker och sånt där med patienter vi har i bilen.
Blir man stressad av siren som ambulansförare?
Nej, inte nu, inte om man har jobbat några år, men kanske tidigare när man var yngre, då var det kanske ett stressmoment.
Kompenserar man ibland kunskapsbristen med allt för höga farter in till sjukhuset?
Ja, det är väl likadant det också som med det här med siren, att man blir stressad. Från början när man var yngre, då var det väl att man körde lite fortare än man skulle göra egentligen. Och det var ju kanske på grund av att man inte hade den vanan vid jobbet.
Vad tänker man på som ambulansförare på vägen ut till en olycksplats?
Ja, då man var yngre, då tänkte man på kanske olika hemskheter som skulle möta en på olycksplatsen. Man var ju lite nervös förstås. Men nu då man har jobbat några år, då tänker man mest bara på vardagliga ting och inga märkvärdigheter alls.
Ambulansförare Staffan Johansson, hur klarar man den psykiska påfrestningen som ambulansförare?
Ja, för min del går det ganska bra, det måste jag säga. Men det kan ju vara lite kärvt ibland.
Vad betyder erfarenheten för dig?
Ja, den betyder ju, kan man säga, nästan allt. För sjukvårdsutbildningen vi har fått tidigare, den kanske är i kortaste laget.
Vilken är den viktigaste egenskapen hos en ambulansförare?
Ja, lugnt, stabilt psyke, duktig chaufför.
Det är väl vad man behöver.
På en olycksplats, ska man fara och irra runt där och ska det gå snabbt eller hur ska man bäras åt?
Ja, irra runt är nog kanske inte så lämpligt och inte jäkta för mycket heller. Man bör nog ta en titt på hur allting är innan man sätter igång och gör någonting.
Varför blev du ambulansförare?
Ja, man kanske är en liten äventyrare. Lite spänning skadar inte.
Skulle du, Christer, välja samma yrke igen om du fick en chans att välja om?
Ja, det är klart. Alltså, det är väl inte så här i Ådalen att man kanske väljer yrke. Så där, det finns ju inte jobb som står direkt och väntar på en, utan många får ju ta det jobb som erbjuds. Men det är klart att om man säger att vid det lilla urval man har, så tycker väl jag personligen att jag har fått ett bra arbete och skulle väl kanske välja om. Fördelarna är kamratskapen, att man gör någonting. Alltså när man åker hem på kvällen efter 24 timmar, så har man oftast i alla fall varit med och hjälpt människor i kritiska situationer. Det är väl inte alltid så att man räddar liv, men man gör väl ändå en insats för att lindra plågorna och frakta dem till sjukhuset på ett bekvämt och behagligt sätt. Att det är ju liksom direktkontakten, närkontakten med allmänheten och kamratandan som är det mest positiva som jag ser det.
Finns det några nackdelar med det här yrket? Något speciellt?
Det är klart att det är nackdelar, oregelbundna arbetstider, inga lunchraster, ingen regelbunden sömn om man har otur. Det är ju, det är naturligtvis, man kan rada upp många nackdelar, men vi som arbetar med det ser väl fördelarna, att de är fler, och därför så försvinner väl nackdelarna egentligen i det dagliga livet när man jobbar. Men man tänker inte så mycket på det, utan det är fördelarna som är för oss viktigast.
Livet mellan utryckningarna, vad kan man hitta på då här på brandstationen?
Ja, du är väl som folk i allmänhet, så tror du väl att vi spelar kort och ligger på sofflocket och mår bra, men vi har faktiskt idag en sådan stor, både vagnpark och en så stor verksamhet som vi måste underhålla, att det kräver mycket av vår tid. Bara för att vi har blivit brandmän en gång i tiden, så innebär ju inte det, utan att vi behöver mycket övning och framförallt varierande övningar. Vi måste öva varje dag. Det går inte att bara, som man kanske tror, tycka att vi ligger och moppar oss och ligger på sofflocket, utan vi har öronen och händerna fulla med jobb.
Vi ska ju ha våra bilar i topptrim. Då vi har gjort våra transporter och kommit in tillbaks på station, så är det så mycket vi ska då måste kunna gå igenom. Vi ska veta att bilen fungerar till 100%. Vi har i sjukhytten har vi våra syrgas, och vi har ju allt material bak i som då ska se till, och bilen ska även rengöras minst 1-2 gånger per dag.
Kurt Söderholm tyckte alltså att skötseln av bilarna tar en stor del av dagen. De andra som här berättade om tillvaron på brandstationen och om sin arbetsmiljö var ambulansförarna Staffan Johansson, Kjell Olofsson, Ulf Dahlin, Christer Nilsson samt brandchefen vid Kramfors brandstation Björn Bjärbo. Av länets 150 ambulansförare är det bara 3 som är kvinnliga ambulansförare. Om vi ska ha kvinnliga ambulansförare diskuteras livligt bland oss manliga ambulansförare. Men Staffan kan mycket väl tänka sig ha en kvinnlig arbetskamrat.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Men då måste hon ju kunna lyfta precis lika mycket som vi kan. De har ett väldigt lugnt och fint psyke.
Men varför är det så få kvinnliga ambulansförare? Brandchef Björn Bjärbo har en förklaring.
Förutom kyrkan så är det väl brandkåren som är den mest konservativa i Sverige idag. Och vi försöker väl att bryta den trenden. Jag är personligen övertygad om att det är dags för damerna att göra entré. Och till sommarens vikariat här på brandkåren så har vi väl en del damer i bakfickan som är intresserade av att söka hit, och de ska bedömas på samma sätt som för alla andra. Jag tror inte att det finns någon riktig värdemätare på hur de här tjejerna klarar ut sin situation, men jag är övertygad om att de är minst lika dugliga till det här som deras manliga kollegor. Och jag hoppas att, varför inte, får vi se att det blir någon tjej här i sommar, så skulle jag vara glad.
Kramfors har inget sjukhus, vilket medför att ambulansen har långa körsträckor. De två dygnsambulanserna kör cirka 17 000 mil per år, fördelat på cirka 2 000 transporter, vilket ofta gör att det är tomt på ambulanser i Kramfors. Länets ambulansföreståndare Bernt Forsberg är inte orolig för att två ambulanser i Kramfors är för lite.
Det ska räcka. Landstingets ambition när det gäller att serva allmänheten, det är att vi ständigt och så snabbt som möjligt ska kunna vara på plats där vi verkligen behövs. Antalet transportuppdrag för de två dygnsambulanserna i Kramfors visar sig vara under 1978 genomsnitt 5,5 transporter per dygn. Och det gör att varje ambulans genomsnittligt sett ska vara upptagen med 2,75 transporter per dygn. Nu är dessvärre inte ambulansverksamheten upplagd ungefär som ett bussbolag där man har särskilda turlistor att gå på. Utan dessvärre så kan det ju uppstå en anhopning av ambulanstransporter vid vissa tillfällen. Och vid sådana speciella tillfällen kan det möjligen hända att två ambulanser är för lite. Men det är just i de extrema fallen. Och då har vår länsalarmeringscentral möjlighet att omdirigera länets övriga ambulanser. Min uppfattning idag är att två dygnsambulanser i Kramfors räcker gott och väl.
Men vad tycker då brandchefen Björn Bjärbo och räddningsledare Rolf Andersson vid Kramfors brandkår om den saken?
Jag anser nog att det bör finnas utrymme för en ambulans till i den här kommunen.
Det är liksom lite oroligt när vi har båda bilarna ute. Och det är givet att man tycker att det ser tomt ut och reagerar, för att skulle vi få någon smäll här medan de är borta här, så kan det vara problem. Så tyvärr har vi en reservambulans. Vi kan rycka ut i yttersta nödfall.
När vi rycker ut och hämtar patienter i vårt upptagningsområde går de flesta transporterna till Härnösands sjukhus. Staffan tycker det är betydelsefullt med ett sjukhus på nära håll.
Ja, det är för oss väldigt viktigt att känna den tryggheten att vi kan komma snabbt till ett sjukhus. För många gånger kan det ju faktiskt gälla livet.
Det har ju debatterats väldigt om BB Härnösand ska vara kvar eller flyttas till Sundsvall. Vad anser du om det?
Ja, vi som kör ambulans här på Kramfors ser ju alltid avigsidan med allt för långa transporter. Och ibland är det inte alls lyckligt. Så vi stöder helhjärtat det här med att Härnösands BB ska vara kvar, måste vara kvar.
Hur är samarbetet mellan er och sjukhuset?
Ja, för det mesta flyter det väldigt fint, det måste jag säga. Och samarbete med Härnösands sjukhus, det är perfekt helt enkelt.
Enbart i trafikolyckor dör årligen cirka 3000 människor i onödan. De flesta avlider på grund av hinder i andningsvägarna. Om de där hindren avlägsnas i tid hade de skadade haft en chans att överleva. Därför är det väldigt viktigt att det som kommer fram till olycksplatsen kan ge första hjälpen. Och vi tänkte sluta det här programmet med att ge några råd till er om hur ni ska bära er åt på en olycksplats.
Ja, för det första, när vi kommer på en olycksplats så brukar det vara massa nyfikna där. Och de är ju bara utav nyfikenhet, för att vi har inte någon hjälp utav dem. Det finns väl en och annan som är väl hjälpsam och kan lite här om sjukvård och räddning. Det har vi nyttat av, men det är många som är bara utav nyfikenhet där då. Hindra oss i arbete, står i vägen, blockera efter vägar med bilar och sånt. Utan vi vill ju helst att vi ska få fritt fram.
Det händer ganska ofta när det är trafikolyckor att man kan bli hindrad utav allmänheten. Men vi har väl ändå ganska goda erfarenheter här
vi har ju inte blivit direkt som i storstäderna att de kan bli hindrade av folk som ger sig på och ger sjukvård som inte kan. Här står de ju passiva och röker när bensin läker ut, och det är ju farligt i och för sig det. Men att de försöker väl vara hjälpsamma i den mån de kan.
Det är ju alltid ett problem det här med människors nyfikenhet. Men samtidigt så tycker jag nog att nyfikenhet är väl ett friskhetstecken. Att människor har råd att för en gång skulle engagera sig. Frågan är varför de gör det. Men vid en olycksplats så gäller det naturligtvis att det är medmänniskor som sitter i en obehaglig situation. Och det gäller att hjälpa dem i första hand. Man ska larma naturligtvis. Man ska vara klar över att någon eller en själv ser till att man tillkallar de räddningsresurser som finns. Och det gör man genom att slå 90 000. Naturligtvis så ska man se till att de människorna som sitter fast, antingen ska man försöka få ut dem eller hjälpa dem på något vis. Och jag rekommenderar människor att på något sätt, lika väl som att det borde vara, att det är vår skyldighet att hjälpa till, se till att vi får någon form av en utbildning så vi vet. Varför inte ta kontakt med våra Röda Korsorganisationer eller någonting annat och se till så att vi har något sån här hum om det.
Först vill jag se till att den skadade andas och har fri luftvägar. Det är det viktigaste. Och sedan eventuellt, om det finns möjlighet att lägga honom i en framstupa läge, slik att om han eventuellt skulle kräkas och är medvetslös, att icke detta rinner ner i lungorna.
Men vad allmänheten kan göra när man kommer först på olycksplatsen, det är ju att som medborgare i samhället känna ett visst ansvar och försöka att göra det bästa möjliga med en skadad. Idag finns det ett stort utbud på kurser. I deklarationstider får man gå och lära sig deklarera. Man kan gå och lära sig kunskaper om att reparera bilar och så vidare. Men jag anser det vara en stor fördel om allmänheten tog initiativ och skaffade sig kunskaper om omhändertagande av skadade och sjuka människor. För att det kan vara en väldigt god livförsäkring för både nära anhöriga och främmande människor. Just att klara fria luftvägar, stilla kraftiga blödningar och så vidare. Och jag kan tänka mig att Röda Korset i länet här har kurser som omfattar ett 20-tal timmar. Där allmänheten kan gå och skaffa sig dessa väldigt viktiga kunskaper för att kunna rädda livet.